Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag var med i tredje deltagningen och sen så var det nu sista och då var Loreen. Och då kom de ut samma kväll, vilken som möter vilken. Och så ringde mamma mig och bara, du ska möta Loreen. Eller jag tänkte några dagar innan, tänk så får jag möta Loreen. Jag bara, nej det är omöjligt, det kommer aldrig hända. Då skulle jag aldrig sätta mig bredvid Loreen. Det är liksom för, nej det kommer inte vara så. Och så bara, du ska möta Loreen. Jag bara, ja, okej, ja. Alltså jag kunde typ inte, det, jag kommer inte ihåg om jag tänkte bara okej, det är kört eller om jag tänkte...
Vi kör ändå, okay. det blir roligt. Men hej och välkommen till Kändispodden, Anton Hagman.
Hej, hej.
Läget.
Det är bra själv då?
Ja, det är topp faktiskt.
Nice.
Ja. Du är ju en blivande superstar.
Mm-hmm.
Är du inte det?
Hoppas det.
Ja. Men du har ju, du började ju i rätt unga år med att lägga ut YouTube-videos.
Ja.
Du var 12 bast läste jag.
Mm, 12.
Får man ens vara på YouTube då?
Egentligen inte, men känns som alla är ändå.
Ja. Mm. Vad fick dig att lägga ut de där videorna?
Mm. Alltså, jag har alltid varit så här intresserad av musik. Men sen så kom första killen, känns som slog igenom på YouTube, Justin Bieber. Så han inspirerade mig definitivt att liksom, alltså han visade vägen, att man kan gå den här vägen.
Tyckte du att det var lite pinsamt nu? Du skrattade lite, sa Justin.
Nej men, alltså nej, alltså jag skäms inte. Jag har ju blivit dundermobbad för det när jag var liten liksom. Eller när jag var den perioden, alltså 12-åriga jag av andra 12-åringar, men nu är han ju en cool artist så att...
Men hur var det då? Alltså det här med mobbingen, alltså var det bara för musiken eller var du en udda figur?
Alltså jag var säkert udda. Jag var säkert udda, men jag har inte tänkt på det bara. Men eller jag vet inte.
Men när vände det då?
Typ oj. Alltså, jag bytte skola flera gånger. Och det har varit på olika skolor, har liksom varit olika liksom, vad ska man säga, grader. Alltså, på vissa skolor har jag varit ganska populär. Eller på en skola har jag varit populär. Och sen så på resten av skolan var jag skitopopulär. På det sättet.
Men var du, bytte du skola på grund av mobbningen eller andra anledningar?
Nej, mobbningen.
Okej. Okay. Men sen så, för du är uppvuxen i Västerås va?
Ja.
Ja, det är jag också.
Ja. Vart då?
Jag bodde på ett ställe som heter Erikslund.
Ja, det är ett stort shoppingcenter nu.
Ja.
Eller det är inte bara ett stort shopping, det är ett område där det var shopping. Liksom.
Ja, det var det ju inte när jag bodde där.
Nej.
Då var det på landet, kan man säga.
Ja.
Så jag kände nu på min, inte för att du pratar överdrivet Västerås-mål, men jag kände på en gång att jag började switcha över. Men hur var det då? Vad tycker du om Västerås? Bor du kvar där?
Jag bor halvtid här i Stockholm och halvtid i Västerås hos mina föräldrar. Och jag tror att alltså, det är mitt, jag vet inte varför, men det känns alltid som att alltså, vart jag än är, hur lyxigt jag än är, så känns det alltid som att jag kommer alltid komma tillbaka dit. För att det känns som att, jag vet inte, det är bara hemstaden liksom.
Ja. För att jag hade inte varit där på väldigt, väldigt många år. Sen så var jag tillbaka för något år sedan.
Ja.
Och då kändes det som att hela stan hade dött.
Ja.
Just för att till exempel Erikslund finns.
Mm.
Så att citykärnan har dött. Det är ju...
Staden är, jag tycker den är väldigt tråkig, tycker jag. Alltså väldigt, väldigt tråkig.
Ja. Men vilken skola gick du på då?
Jag gick först på en skola som heter Piltorpsskolan.
Mm, jag har ingen aning om vart det ligger.
Livet, det jag växte upp i Gryta, okay. Önstad typ.
Där ute.
Ja, ja. Exakt. Och sen så bytte jag sen? Sen bytte jag till en skola som heter Rotundaskolan.
Mm-hmm.
Sen, då var jag jättemobbad på Piltorp, sen så bytte jag till Rotunda. Där var alla väldigt schyssta. Alltså det var väldigt, det känns som att det var så här... Alltså, om man träffar alla som går där, som har gått där, alla känns väldigt så här sköna och inte speciella på, alltså de, vad ska jag förklara dem? Ja, de är alla väldigt sköna i alla fall.
Mm.
Så att alla i klassen var skitsköna och alla runt om. Och sen så, när vi kom till årskurs 6 i den skolan, då kom det in nya klasser från andra skolor.
Ja.
Där, då var jag tvungen att byta skola igen. Då bytte jag till en skola som heter Entréskolan. Och där gick det bara utför för mig. Alltså, då blev jag problemet.
Mm-hmm. Ja. Vart du ondskefull då?
Ja, typ. Nej, jag, alltså, jag var inte, jag mobbades inte. Jag var mer bara riktigt jävla dum.
Ja. Men då har du ändå... Eller då har du inga sköna minnen från skolan?
Nej, alltså... Det var sista liksom, jag bytte, alltså jag var tvungen att byta liksom sjuan, åttan till nian. Det var jättekonstig period att byta skola, verkligen så här, sista året. Där var det väldigt roligt.
Mm.
Även fast jag var lite mobbad, men jag var fortfarande väldigt, så här, i klassen var väldigt skön och det var en musikskola.
Mm. Men om man, alltså kan du ha fått med dig någonting bra, även om du har haft det tufft i skolan?
Absolut, alltså ensamhet är ju lätt, hur lätt som helst liksom. Mm. Det är inte... Och sen så tror jag musiken också är liksom något som jag har fått.
Mm.
Alltså från det. Att jag liksom inte har varit ute och sprungit och...
Du fick liksom det intresset
som... Nej, exakt. Liksom... Nej, exakt.
Ersatte,
exakt,
kompisar.
Mm. Ja. Och sen så har jag alltid liksom varit utanför den coola cirkeln. Att se.
Mm.
Och då känns det som att man får ett annat perspektiv på saker också.
Ja, vad fördomsfull man är. För att innan jag läste på lite om dig så hade jag ingen aning om det här.
Nej.
Och så tänk, alltså, för, alltså det här är bara positivt, men du ser ju ut på ett visst sätt.
Mm.
Alltså du ser ju rätt mycket ut som, ja, som en Hollywoodstar.
Mm.
Nej, men alltså, du är ju lite modellig i utseendet.
Ja,
och,
tack.
Och ser väldigt bra ut.
Ja.
Och du är ung, så det är förhållandevis när, alltså... Det är inte så länge sedan du gick i skolan, nej, och blev,
nej,
mobbad.
Nej.
Och då känner, alltså den man, du ser inte ut som bilden av någon som blir mobbad.
Nej, nej.
Säger så.
Mm.
Så att på så sätt så kan du nog vara en bra förebild.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Att man kan se att vem som helst kan liksom hamna. För att barn är ju så att de tittar ju vem som är annorlunda och sen så hugger de ju på det.
Mm.
För att själv inte bli huggna på.
Ja.
Det vet man ju själv, alla som har gått i skolan. Att det är så.
Mm.
Men jobbar du någonting för det här eller med det här?
Alltså, inte så här jättedjupt med någon, med typ så här en tredje part om man ska säga på något sätt så, utan det är bara mer att liksom, så här på intervjuer eller på att spela in såna här saker, att man kanske får in något ord då och då och snackar om det.
Men nu ska vi prata om något roligare. Nej, men jag tänker så här att du upptäcktes ju, du la ut dina första videos när du var 12. Fick du uppmärksamhet för dem på en gång då?
Mm. Alltså jag kan säga så här, det var lite typ så här lokalkändis i Västerås viben på mig lite grann.
Ja.
Tack vare de videorna. Så liksom, vad ska man säga, hos ungdomarna så visste alla vem jag var.
Mm. Det kan ju också ha bidragit till den här mobbningen, för att det är ju så också med avundsjuka.
Mm.
Kan ju spegla sig så.
Mm. Alltså, så här, när jag kommer hem ibland så kan jag så här, träffa kompisar, så kan jag se så här, rykten som är så här jättekonstiga, som man aldrig någonsin har haft någonting att göra med. Alltså, så kan jag fråga så här, personer ibland som jag träffar, som jag har känt när jag var yngre och gick i skolan, typ så bara, vad gick det för rykten om mig? Och då är det så här, alltid så här, bara, det bara är massa rykten. Att jag antar att det betyder att folk vet vem man är liksom, snackar om, får man snacka.
Men så kan man tänka, eller så tänker jag ofta ibland om man har varit med om det med folk man har jobbat med.
Mm.
Att det är ändå någon form av temp. Mm. Att om folk snackar skit om en så är man ett hot.
Mm.
Så att, ja. Mm. Men 12 var du. Sen när fick du liksom... Om folk började titta på dina videos, när ledde det till nästa steg? Alltså, hur upptäcktes du?
Ja, alltså jag höll på med videos här fram tills jag var 14. 14, 15, 15 mm. exakt. Själv bara hemma. Och då var det inte så jätte ofta jag löp. Mm. Utan det var i början löp två, sen så kanske det gick några månader, så gick jag upp en till, sen så höll på så ett tag. Mm. Och sen när jag var 15 så skrev en talangscout till mig, som det var ett skivbolag som hette 100 Songs mm. som bara gjorde singlar förut. De släppte såhär bara singlar. Jag blev i alla fall kontaktad av dem via den här talangscouten, och så skulle de göra en duo, och så gjorde vi det mm. och jag var bara 15 och vi träffades första gången liksom via skivbolaget, jag och den andra killen. Och så bara höll jag på med det fram tills jag var typ 17.
Men var det, är det någon kille som är känd nu eller?
Nej.
Nej. För jag läste någonstans att ni skulle ställa upp i engelska X-Factor.
Ja, exakt. Vi var där, vi var på auditions. Det är ju så jävla mycket för auditions liksom. Ja. Så vi kom till steget innan TV. Så det mm. var... Det var roligt som att få göra det när man var 15.
Men var det någonting juridiskt som gjorde att ni inte kunde?
Ja, det också. Vi satt och såhär, när vi läste in kontraktet, så ringde vi chefen över 100 Songs då. Ja. Jag vet inte om 100 Songs finns ens längre. Ja, i alla fall. Så, liksom, så läste hon, vår manager då, läste såhär, okej, den här punkten. Han bara, stryk över. Mm. Stryk över. Så kissade vi över en massa grejer. Sen så skrev vi på, och då var det liksom, ja. Jag vet inte, vi kunde typ inte vara med egentligen. Det var mer så här stort för oss liksom.
Ja. Men sen så hörde jag också att American Idol hörde av sig till dig.
Mm.
Hade de sett dig då på din YouTube-kanal mm. eller någonting?
Hade de.
Ja.
Men det var också så här kontrakt som jag inte kände så bara, ja, det är inte så värt att göra det här.
Men varför då?
Det var så här, men kort och gott, de äger mig i hela universum. Alltså det stod verkligen, alltså det stod inte att de äger mig i hela universum, men de har ordet universum i kontraktet.
Mm. Men för hur lång tid har,
då? Ja, det vet jag. Jag kommer verkligen inte ihåg. Det var min pappa som hade hand om det där. Liksom. Ja. Jag var bara 15 till 17. Liksom. Jag åkte inte hit och läste kontrakt. Men...
För annars hade det... Ja, det är klart. Jag fattar att det är precis som i Svenska Idol, att man på något sätt signar upp för någonting.
Mm.
Men det hade kanske varit en bra...
Ja, alltså definitivt.
Du passar ju mallen, om man säger så.
Det är samma som... Att de har Melodifestivalen. Det har ju liksom, inte för att Melodifestivalen har inga sådana kontrakt så att de äger en sådär. Men en sån stor, ser man, push mm. in i artisteriet.
Ja. Men har du sökt till Svenska Idol någon gång?
Nej, inte.
Du skulle aldrig kunna göra det?
Inte nu.
Nej, inte nu såklart.
Men alltså, sen, så samtidigt så kollar man på sådär, att det känns så brukar jag tänka typ såhär, okej. Om jag hade gjort det, hade jag gjort det på det här sättet typ. Men mm. jag har aldrig gjort det. Jag kommer aldrig göra det.
Nej. Men hur lyckades du ändå då ta dig in i branschen? För att
det måste jag säga också bara, alltså, om ni inte har liksom smakat på artistbranschen, så tycker jag definitivt att man ska söka till Idol och mm. sånt. Det är bara, det är skitbra sätt att bli upptäckt på.
Ja. Men där blir man också lite fast.
Ja, om man definitivt. Vill. Man får göra det på... Fast sen är det så svårt.
Man får hoppas att man åker ut i rätt läge.
Ja, verkligen.
Så att man inte blir den som vinner.
Ja, ja det är, alltså, det är så jävla olika. Jag vet inte om det verkligen är så att varenda en... Liksom, det känns som att det är verkligen från vilken typ av artist mm. är. Vad situationen blir efteråt. Så då.
Ja. Men den som vinner kanske blir mer låst till att den måste producera en platta rätt fort.
Mm.
De som, mm. de som slår igenom i programmet kanske får lite tid på sig att växa mm. Mm. och inte behöver skicka ut någonting på en gång.
Ja.
Men hur gick du tillväga då? För att om du tackar nej till de här talangshowerna
mm.
och ändå tror så mycket på dig själv så att du tutar på själv.
Mm.
Men vad gör man som sex? Vad kan du är bara 20 fyller du nu va?
Ja.
Ja, då måste du ha varit kanske 16-17.
Ja.
Hur går man tillväga? Eller hur gick du tillväga?
Alltså vi höll ju på med det där duon.
Mm.
Och men det tog aldrig alltså vi hade liksom en buzz runt oss. Kändes som i alla fall. Och vi hade vi fick ganska många subscribers på YouTube. Vi höll mm. på med YouTube då. Alltså tillsammans. Även fast det inte tog fart riktigt så liksom fick vi ändå mycket kontakter mm. inom musikbranschen. Och sen så har jag liksom, jag bott i Kroatien när jag var 17, typ i såhär 4 månader. Och bara spelat med ett band för att jag hade liksom hoppat av skolan och hade ingenting annat att göra. Skrev inte låtar då. Så jag, ja.
Var det ett band på någon såhär restaurang eller någonting?
Nej, vi bara, alltså det var ett band som, och så hade sångaren hoppat av. Så frågade de mig, jag bara okej, ja, jag kommer. Och så, ja, spelade vi runt på olika lite festivalen. Vi hade lite egna gig på någon, på, vi körde på någon barer i, vad heter det, Zagreb.
Mm. Ja.
Huvudstaden.
Och det ledde inte till någonting?
Alltså, vi höll på så kort tid. De andra i bandet, speciellt trummisen, var väldigt drivna på att det här skulle vara det vi skulle göra. Liksom, så här. Mm. Nu kör vi liksom. Vi skaffar massa investors som investerar i oss. Och så här, driven kroatskille verkligen. Ja. Och det är bara... Jag var inte, jag var 17 liksom, jag kan inte skriva på något kontrakt och jag själv, för mina pappa, mina föräldrar liksom är i Sverige och jag, jag vet inte vad jag vill göra. Jag har precis liksom börjat hoppat av den här duon.
Mm.
Eller jag har inte hoppat av utan andra killen hoppat av och sen så har jag hållit på med det ett tag. Sen så nu har jag åkt Kroatien och jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag gör bara det här för att ha någonting att göra så länge.
Ja.
Men det är inte det här jag vill göra sen.
Mm. Men hur hamnade du på Universal då?
Det var via mina managers som hörde av sig till... De hörde av sig till mig när jag var i Kroatien och sa att de ville skriva på kontrakt.
Mm.
Bara managementkontrakt liksom. Så då åkte jag från Kroatien, träffade på dem, hade ett möte, skrev på. För vad hade jag? Jag hade ingenting att förlora liksom. Mm. Sen så hade vi möte med Per Sundin och ja, Universal helt enkelt. Och de gillade mig. Just det, då skrev jag min första låt den sommaren när jag kom från Kroatien. Mm. Den låten sjöng jag live.
Mm.
För Per, jag tog mig gitarren och bara sjöng den. Och då signade han, då blev han såhär, okej.
Okay. Signade han dig i mötet?
Nej, inte det mötet, men kontraktet togs fram och sånt där. Och sen signade han mig.
Ja. Men vad tror du det berodde på? Alltså jag fattar att du har en talang, det är inte det. Men hur mycket tror du... betyder, alltså för en ung popstjärna, så här, utseendet, talangen och liksom paketet, hade du fått samma chans om du hade sett ut som röven?
Det känns, alltså då, nej.
Nej.
Då var jag för underutvecklad. Jag kunde, alltså den låten tycker jag nu jämfört med det jag skriver nu är ju inte alls bra.
Nej.
Och jag vet inte, alltså i rösten, om jag lyssnar på en inspelning jag gjorde för en månad sedan så kände jag såhär, vad fan, hur sjunger jag egentligen?
Mm.
Så kan det vara, alltså att jag känner att jag utvecklas så snabbt. Så att då, nej, nu kanske, jag vet inte.
Mm. För att jag är ju så cynisk att jag kommer ihåg när du skulle vara med Melodifestivalen så skulle jag skicka ett tv-team till den presskonferensen.
Ja.
Och så gör man ju en lista såhär, vilka man ska snacka med.
Mm.
Och det är ju såklart att man pratar med de som är lite etablerade.
Ja, såklart.
Men så hade jag sett en bild på dig. Så sa jag så här till dem att gör en intervju med honom.
Mm.
För om han har en bra låt så kommer han gå till final.
Mm.
Och lite så är det ju.
Mm.
Alltså, tyvärr. Ja, eller tyvärr, men så är det ju i din bransch.
Mm. Mm.
Att man kan komma långt.
Mm.
Nu visade det sig sen att du hade både en bra låt och att du hade talang.
Mm.
Hur var... När vi ändå är inne på det så här. Hur var det äventyret då? För det måste ju varit... enormt, för då, där kom du ju verkligen grön in i den där cirkusen.
Ja.
Hur minns du den pressträffen förresten? Alltså, vad kände du där? För det är ju lite så här läskigt
den första...
när alla artister står liksom vid ett bord och så ser man att alla vill prata med kanske om den storstjärna.
Mm. Alltså, jag är mest glad för att vara där. Just under de stunderna. För att, eller, menar du den stora i SVT?
Ja.
Ja. Jag var ändå så uppe och koncentrerad på mitt att jag blev faktiskt intervjuad av folk.
Mm.
Även fast kanske andra, som Loreen stod där, Foe stod där, Victoria som var med förra året.
Benjamin gjorde väl också debut i den det året, va?
Och sen, men, och sen så, ja, exakt, och Benjamin är ju bara, han kommer ju från den bakgrunden han har, så att då blir det genast intressant automatiskt. Men så jag står där och inte har någonting.
Mm.
Men jag blev ändå intervjuad liksom tillräckligt mycket så att jag inte kunde tänka på, han tänker såhär, okej, de vill ha dem mycket mer. Så liksom.
Nej, för jag tänkte annars om du kände såhär lite ångest som ibland när man går förbi en bokaffär och så sitter det någon gubbe, säger någon författare som ska signera.
Mm.
Och så kanske man kommer i slutet av den perioden. De har ju suttit där kanske en timme.
Ja.
Så det kanske var mycket folk i början med, vet, när man sitter helt ensamma med en trave böcker och ingen står där.
Ja.
Så det var inte den känslan.
Nej, nej, då. Nej.
Men du puttade väl ut Lorpan, höll jag på att säga, Loreen, från Andra chansen.
Exakt.
Vad kände du innan när du fattade att du stod mot henne? Tänkte du att det var kört då?
Jag kommer ihåg, jag var hemma hos min kompis och hans flickvän, med min flickvän. Och mina flickvän och hon är också jättebra kompisar. Så bara hade vi en kväll och vi drack lite vin och sånt där. Vi kollade inte på något i Svalan. Det var verkligen så här, det var den... Jag var med i tredje deltävlingen. Mm. Och sen så var det nu sista. Och då var Loreen. Och då kom ju de ut samma kväll. Vilka som möter vilka. Och så ringde mamma mig och bara, du ska möta Loreen. Eller jag kommer ihåg, jag tänkte några dagar innan. Tänk så får jag möta Loreen. Jag bara, nej det är omöjligt. Det kommer aldrig hända. Då skulle jag aldrig sätta mig bredvid Loreen. Det är liksom för... Nej, ja. Det kommer inte vara så. Och så bara, du ska möta Loreen. Jag bara, ja, okej. Ja. Alltså jag kunde inte... Jag kommer inte ihåg om jag tänkte bara, okej, det är kört. Eller om jag tänkte... Jag tror inte jag tänkte någonting. Jag tänkte inte bara, okej, ja, vi gör det väl bara. Vad ska man göra? Nu ska jag göra det.
Ja, det är inte så mycket att göra, men jag tänker mer att luften kan ju gå ur en.
Ja.
Det är alltså, liksom som att klättra upp för Mount Everest, känns det som.
Ja,
alltså, på pappret.
Jag fick inte... Alltså, såklart jag blev nervös. Och så här bara, att det kommer vara en snackis.
Mm.
Men
vad kände du i stunden då när de ropade upp ditt namn?
Jätteglad. Alltså jag kunde inte tänka, man ser det på videon tror jag. Jag ser lite chockad ut också tror jag. Det är bara, ja, jag blev jävligt glad, alltså jävligt, jag är jättenöjd fortfarande över det. Och tycker det är roligt, alla så här hardcore mellow fans blir arga. Det är så här, ja. Som om det är mitt fel.
Ja.
Men ja.
Men vad var det största, eller var det liksom, vad har du, för det där är ju den största som hittills har hänt i din karriär antar jag, alltså med äventyret. Men vad har du tagit med dig därifrån?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag vet inte. Alltså, det är massa kontakter. Och sen... Alltså...
Jag antar också att det är... i erfarenheten, för du har ju inte stått på den typen av
scen nej.
Med liksom
så mycket ljud, alltså TV fram, alltså hur man gör när man kör TV. Det har fått med mig, alltså jag hade ingen aning hur mycket personer som ligger bakom.
Men hur mycket live hade du sjungit innan då, alltså i publika sammanhang?
Alltså jag och andra killen, när jag hade en duo, hade ändå kört lite grann, så att jag hade liksom fått känna på scenen.
Ja.
Men inte alls på det sättet att, alltså verkligen bara så här små gig. Inte alls.
Inte friends.
Nej, exakt. Och inte alls att någon liksom, att folk verkligen kollar på det sättet heller. Det kanske kommer typ bara 5 personer som vet vilka vi är på de giggen, men nu kommer det på Mello. Hur många kommer, är det liksom där? Många.
Ja, det är många.
Ja.
Men Benjamin som då debuterade i Mello-sammanhang samma år som du, var ju med även i år och vann. Precis gjort Eurovision. Och det blir ju lite som en, i för hans del nu, han vill ju nå ut med musik. Så att det blir ju som ett skyltfönster som öppnar sig. För att han var med i Eurovision, även om han kom på en 7:e plats. Hur ser du på de närmaste åren? Är det någonting som du vill, alltså vill du göra Mello igen?
Nej, tror inte det.
Nej.
Inte just nu i alla fall.
Men hur tänker du, alltså jag menar inte att det är fel, men hur tänker du att du ska breaka ordentligt med din musik? Vilken strategi har du då?
Alltså jag känner så här att jag pallar inte pusha det så jävla mycket. Med hjälp av andra saker, alltså som inte har med musik att göra, utan det är mer så här image och saker man gör på sidan av. Jag orkar inte använda sånt så jävla mycket som folk. Det är liksom, det är mer entertainment än musik. Jag vill liksom hitta den här låten som bara tar mig dit jag vill komma, eller i alla fall en bit på vägen dit jag vill komma. Och det är lite roligt att vi pratar om det, för att nu jag tror faktiskt att vi har det. Jag vet inte vad jag får säga än ens, men det kommer komma musik väldigt snart i alla fall. Väldigt spontant, för att den har inte blivit hörd av liksom skivbolag och sånt förut förrän idag. Så vi hade faktiskt möte innan jag kom hit, så den ska släppas snart. Som
är det något samarbete eller?
Nej, bara en låt som jag skrev med två kompisar.
Okej. Som är en hit. Men hur känner man det då?
Alltså det känns bara annorlunda. Man vill bara sätta på den på repeat. Alltså jag vet att så här, många artister som får så här sina första låtar av någon annan vill väldigt gärna så här, bara sätta på den på repeat. Bara, okay, jag kommer sjunga den här, jag kommer sjunga den här. Men det är inte på det sättet, och det är inte på sättet att jag har skrivit den själv och att jag är väldigt nöjd med den, vilket jag är. Utan det är liksom, man bara känner det för att man vill sätta, man vill höra på den om och om igen för att den ger en så bra känsla. Alltså, det är jättesvårt, det är jätteabstrakt känsla.
Alltså, det
är
verkligen inte... Jag fattar det, men, och sen så, jag tänker hur man kan känna sig, vad ska man säga, opartisk när man har gjort den själv. För känns den bättre för att man har skrivit den själv? Alltså förstår du, hade du varit mer kritisk om du hade fått en låt uppspelad för dig?
Den här sån här typ av låt som har en sån här, som jag tycker är så bra, tror jag inte hade varit... Alltså, den känns bara så självklar. Och jag tror att det är samma sak ifall man hör... Förlåt, nu rapade jag. Om man hör en låt som är så självklar, även om det inte är jag som har skrivit den, så känner man fortfarande samma känsla. Sen så nu ligger det på det att jag har skrivit den också. Som gör så att det blir ännu bättre.
Men jag är lite nyfiken på... när man är så här ung artist som du... Nu såg jag på Vilmas kanal, alltså din flickväns kanal, YouTube-kanal, att du hade flyttat in i en egen studio. Du har ett skivbolag i ryggen. Men liksom, och det fattar jag att de på något sätt i mig någon form av finansiering, framförallt att producera musiken. Men kan du på något, alltså, har du någon lön eller vad? Alltså, hur funkar det för unga artister nu? För jag kan tänka mig, förr i tiden när jag växte upp så kunde man få, eller man, men artisterna fick säkert, designer fick en stort förskott och levde rövare.
Ja, jag har fått förskott, men jag har inte levt rövare på det. Utan jag har liksom sparat på dem, betalat allt jag behövt betala och liksom sen betalat tillbaka förskottet till att börja med.
Men gör man det med att låta eller gig?
Alltså, jag tror att det är alla pengar som man får in liksom. Som man, nu är inte jag jättebra på kontrakt, men jag tror att det är det. Eller?
Nej, men vi behöver inte bena jättehårt i det. Jag tänkte mer bara på att jag såg att du byggde en studio och sådär. Så tänker jag att du är ändå rätt ny. Du har varit med i Melodifestivalen en gång. Det gick visserligen rätt bra. Men jag tänker, vilka... Eller så här, nu ska du bli riktig stjärna. Och hur ser ditt team ut? Alltså, vad har du för människor runt dig? Så kreativt, tänker jag.
Ja, kreativt så är det, alltså, du menar med låtar eller...
Nej, men jag tänker, du sitter och skriver musik. Det känns så lätt att säga så här, nu sitter jag i min studio och skriver musik. Men det måste man ju typ kanske göra tillsammans med andra, för man kan ju inte allting själv, tänker jag, från början.
Alltså, eller jag har lärt mig väldigt snabbt, så jag skriver musik själv. Alltså helt själv. Jag har ju min studio har ingenting med, alltså, den studion jag har ingenting med liksom skivbolaget att göra. Nej. Jag har fixat själv, via egna kontakter. Ja, och på sättet jag betalar den för, det är inte skivbolaget som betalar heller. Det är jag som betalar med ja, alltså just nu så är min inkomst gig liksom.
Men du har inget jobb vid sidan om?
Nej. Jag har aldrig jobbat någonsin.
Heltids...
Musiker.
Nej, men det är inget konstigt.
Nej.
Jag är bara lite nyfiken. Men du säger att du skriver musik. Hade inte en genväg varit, för att du är ju förpackningen av en popstjärna och du har talang, att man plockar in en stjärnproducent, några riktigt jävla vassa låtskrivare, skjuter upp dig på listorna, och när du är där kan du sen skriva egen musik, när du liksom har en plattform. Är inte det en bra strategi? För det känns som att du vill komma underifrån med dina grejer. Alltså, måste du göra egen musik?
Jag tror att jag måste det. Jag känner att jag måste det. Jag vet att jag inte, egentligen inte måste det, men jag måste det.
Försöker inte skivbolaget pitcha in massa låtar på dig då?
Jo, det är klart. Men sen så här, jag vet att liksom de som jag jobbar med, de tror på mig också.
Mm.
Om jag hade träffat dem som jag skulle jobbat med innan jag jobbade med dem, innan vi skrev på, så får jag träffa alla liksom.
Mm.
Hälsa. Om jag känner att det inte känns rätt, så hade inte jag signat.
Mm. Men vilket skulle vara drömsamarbetet då?
Artist, alltså feature.
Ja, men jag tänker mer om du skulle vilja... Ja, vad som helst. Alltså, vem tänker du skulle kunna... Vem tänker du att du skulle kunna göra någonting bra tillsammans med?
Mm. Jag tänkte på det för någon vecka sedan, men jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till. Att det finns många som jag vill samarbeta med. Alltså Kendrick Lamar vill jag lätt göra någonting med. För att även fast jag liksom, som du säger, så här, har... Vad var det du sa? Att jag har... paketet.
Ja, men du har ju paketet. Du har popstjärnepaketet.
Min musik tycker jag, eller vet jag, inte är bara liksom, den sitter inte fast i paketet.
Nej.
Den kan vara lite överallt.
Ja.
Men även fast liksom du hör, singlarna du hör är oftast, liksom passar in i en ram, så gör inte all musik som jag skriver det. Så jag vill definitivt liksom göra Kendrick Lamar. Vem mer? Jag vet inte vilka fler man... Det finns många. Hur fan säger man hennes namn? S-Z-A. Hur säger man hennes namn? Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men ni vet, hon som har gjort... Hon har gjort en låt med Kendrick Lamar. All the Stars.
Okej.
Okay. Hon tycker också väldigt bra. Vad tror du?
Jag vet inte, men alltså du är så... Det här är inte heller något negativt, men du är så ung.
Mm.
Så att du ska göra så mycket innan du liksom hittar din grej, tänker jag.
Ja.
Såklart. Och det känns ju säkert superspännande för de som jobbar med dig.
Mm. Det tror jag.
Men vi nämnde ju där också, eller jag nämnde, din tjej.
Mm.
Och då så när det gällde den här studion så sa hon också så här att nu kommer man inte få se Anton mer för han kommer flytta hit.
Ja.
Och jag tänker så här att ni har ju varit tillsammans ett tag i alla fall.
Mm.
Hur tror du, hon är ju också superframgångsrik inom sitt, alltså en av Sveriges största influencers, så har ni en enorm YouTube-kanal och ett jättestort Instagram-konto.
Ja.
Men är det svårt, vad ska man säga, när man har så här parallella karriärer?
Ja, det är lite svårt. Så här, för att jag kan komma hem liksom 5 på morgonen.
Mm.
För att jag har varit i studion, så då går hon upp liksom, för att hon är värsta businesswoman och går upp 5 och startar sin dag då liksom. Så det kan vara svårt. Men sen så det är lite så här, just för att hon är influencer också, så är det liksom lite samma bransch. Inte när det kommer till musiken och alla människor så, men typ ställer man vistas på, blir inbjuden till olika sammanhang på det sättet. Och mycket sociala grejer. Där är vi ju liksom på samma ställen.
Men träffades ni genom jobbet?
Vi träffades faktiskt genom Guldtubengalan.
Okej.
Fast jag kommer inte ihåg, men vi träffades på en grej som heter TubeCon. Och det var en sån här YouTube-grej som jag var på då när jag höll på med
YouTube. Är det någon sån här, där det är massa olika YouTubers som nästan som en mässa, så kommer fansen dit?
Ja, exakt. Okay. Där träffades vi. Det kommer jag inte ihåg. Men sen träffades vi också på Guldtuben.
Okay.
Men då snackade vi inte så mycket. Utan jag skrev till henne. Då skrev jag privat, men vi träffades via.
Var hon en stjärna då?
Mm.
Eller alltså, var hon lika stor som hon är nu?
Alltså hon har kanske gått upp med 100 000 följare sen dess. Och hon är 200 000 då kanske. Mm. På YouTube. Och någon 300 000.
Ja. Men kan det också vara positivt att hon är så framgångsrik? För att om du hade haft en tjej som inte var framgångsrik, hade kanske inte haft samma förståelse.
Exakt.
När du går igenom för.
Ja, exakt. Jag kan ju liksom säga så bara, jag har väldigt mycket just nu, vi ska släppa det här då och det bla 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 bla. Och då fattar hon liksom. För att hon säger till mig, jag har jättemycket nu, jag ska resa bort 3 veckor nu. Så att, ja. Det kan ju liksom, vi har förståelse för varandra.
Ja. Men jag tänker, hur ser ni på, eller du och ni tillsammans har ju rätt stor makt, eller vad man ska säga.
Mm.
När man sitter på så enorma sociala konton, hur tänker du kring det här med att vara en förebild? För att det kan ju få stora konsekvenser hur man agerar i sociala medier.
Alltså jag har varit väldigt försiktig fram tills nu, känns det som. Alltså för att under Mello så har det ändå varit lite så här, jag har fått gått in lite grann i en roll.
Mm.
Men nu känner jag att jag inte orkar det längre. Jag vill hellre vara med den jag är. Även i musik och artisteriet.
Mm.
Och jag är inte så... Alltså jag är skitsnäll. Men jag är inte så... Alltså om någon liksom är otrevlig, då orkar inte jag så här... skoja bort det bra och sen gå på någonting annat. Mm. Och liksom, då tänker jag liksom se till den, bara typ håll käften. Men så här, på det sättet. Så att, och sen och, tänker jag liksom, jag anpassar mig inte efter att jag har, bara för att jag har ett antal som är yngre än 15, mm. tänker jag anpassa mig till det, för att de följer mig för att de, om de vill det, och de följer mig inte ifall de inte vill det. Och då får deras föräldrar gå in och ta bort mig ifall de tycker att jag är inappropriate. Liksom.
Mm. Men tycker du att när du har blivit lite mer loose i sociala medier, märker du att följet ökar på ett annat sätt än när du spelar den där rollen som du sa?
Mm. Och så här, jag tror att många har börjat följa mig tack vare Mello.
Mm.
Men jag hade även liksom följare innan Mello, så att det liksom så här, efter Mello så har jag gått upp jättemycket, sen har det gått ner.
Mm.
Sen så, det är inte förrän nu när jag har börjat vara mig själv, kan man säga, då har det börjat gå upp igen.
Mm.
För nu har det liksom varit uppe, gått ner lite grann, så har jag bara legat lite neutralt.
Nu när du börjar spela en större popstjärna.
Ja, exakt.
Du får slå sönder några hotellrum eller någonting på stories, så kommer nog kontot explodera.
Ja. Ja. Rapade jag igen, förlåt. Hördes det?
Nej, jag vet inte. Men du ska inte dricka Coca-Cola kanske innan.
Nej.
Men din nya singel då?
Den som har kommit ut nu?
Nej, men, ja, men den som har kommit ut nu, tänker jag.
Ja.
När jag var liten så släppte någon artist en singel. Sen så kom det en LP, som det heter då.
Ja.
Sen senare CD.
Mm.
Och sen så kom det lite singlar på den plattan.
Ja.
Eller något sådär. Men hur jobbar man nu? Gör man liksom singlar, eller så här, enstaka låt? För det släpps väl ingen fysisk skiva?
Nej, det är mycket, mycket singlar. Jag vet inte, för just nu för mig har det varit låt för låt.
Mm.
Men, och jag har släppt en EP på det. Men...
Men jag tänker, släpper man låtar för att bygga ett gig mer? Alltså är det det som är det viktiga? För det är väl där pengarna kommer in?
Mm. Jag släpper låtar för att jag tycker det är kul och för att liksom jag vill komma längre. Jag vill liksom, det är giggen som jag tycker är, det är... Man vill ju släppa låtar som folk lyssnar på och sen kommer och ser det när man har gig. Mm. Och jag vill liksom släppa låtar som gör så att fler och fler hör mig och kommer på giggen.
Ja. Men vad ska du göra i sommar då? Ska du ut på en turné?
Inte turné på det sättet. Det är någon gig där och här och där. Liksom.
Är det festivaler eller?
Mm, jag vet inte riktigt. Det finns i mitt schema. Men det är så här, det är olika grejer.
Mm.
Det är någon så här följd... det är till och med någon födelsedagsgrej, tror jag. Som,
vad sa du att du ska uppträda på?
Någon födelsedagsgrej, vet jag. Att det är så, alltså det är liksom verkligen allt möjligt.
Ja.
Men sen får vi se vad som händer med när man släpper låten som kommer nu.
Men vad skulle drömgigget vara?
Jag vill ju stå överallt i hela världen, men kan vi säga Way Out West i Sverige?
Mm.
Känns kul.
När kommer det äga rum?
2 kanske?
Mm.
Max?
Ja, men är du så strategisk när det gäller karriären? Att du liksom har satt upp några vissa mål sådär och...
Alltså det är liksom så man ska göra, tror jag. Det är så man måste göra.
Mm.
Bara så här, jag gör det där, så nu gör vi det här på en gång. Liksom. Det är ingen väntan, det är bara att köra.
Ja. För där känner jag ska inte säga att jag är kluven, för att jag hade inte någon åsikt riktigt så, men du känns lite Jekyll and Hyde.
Vad är det?
Eller det känns som att du har 2 sidor.
Ja.
För som jag, nu tjatar jag hela tiden om ditt utseende, eller om man snackar om paketet.
Ja.
Paketet ser ut som popstjärna, men när man träffar dig nu och så där, så känns du som en väldigt snäll kille.
Mm.
Som inte är så där att du skulle gå över lik.
Nej, nej.
Och behöver man inte ha den sidan? Det här är heller inget påhopp, men om du tänker dig Sara Larsson.
Ja.
Hon känns som att när hon var 7 så var hon en maskin redan då.
Ja.
Alltså så här, i kombination med en förpackning. För hon har ju samma förpackning som du, fast hon är tjej.
Mm.
Och sen så har hon ett jävla driv.
Mm.
Och visste kanske när hon var 7 vart hon skulle. Mm. Är du lika driven så inne, fast du har maskerat det som den snälla killen?
Mm, det tror jag.
Ja.
Eller, ja, jag vet det. Så är det.
Men i så fall så har du ju några mål.
Mm.
Och om Way Out West är ett, vad är dina andra mål då?
Mm. Alltså jag vill, alltså det är liksom, det är massa såna grejer.
Mm.
Alltså jag vill vinna en Grammis.
Mm.
Till exempel, det är många såna, alltså såna, alltså det är inte enkla saker, men såna simpla mål. Mm. Alltså det är inte så här, jag vill nå så här mycket så där liksom, det är bara att vara på såna saker, att få spela på såna saker.
Mm. Men det är ju jättebra. Men hur gör du då? För att jag tänker så att om det här hade varit en Grammis, den här koppen, så tänker man, hur ska man vinna den? Då kanske man skulle sätta sig på kammaren och så skriver man en låt.
Mm.
Så, och så har man Grammisen i åtanke. Är det så, är det, när du sitter och jobbar och plinkar så här, men när du skriver musik, kommer det bara liksom låtar? Eller tänker du så här, nu ska jag skriva en låt som blir min nästa singel, eller nu ska jag skriva en låt för det här enda målet?
Just nu så skriver jag mycket, alltså jag har mycket inspiration till att skriva ett album. Så jag håller på med faktiskt med att, jag ska inte säga att ett album eller en EP, jag vet inte vad det kommer bli, men det är i alla fall, alltså hur långt det kommer bli.
Mm.
Det är i alla fall ett projekt liksom. Och så tänker jag liksom, jag vill att det ska kunna vinna en Grammis, och jag vill att det fortfarande ska gå hem hos alla liksom. Det ska inte vara, det ska vara catchigt, det ska fortfarande vara liksom konstnärligt, det ska vara helt enkelt, ska det vara jävligt bra.
Mm.
Det ska inte vara för mycket, det ska inte vara övergjort, det ska inte vara för lite gjort, det ska verkligen bara vara, det ska bara vara bra.
Mm.
Och jag tror att och då, ja, som sagt, jag går in och tänker att jag vill att den ska vinna, jag vet att den ska kunna vinna en Grammis. Sen om den inte gör det, så om den fortfarande har den kvaliteten, så tycker jag att det känns bra.
Mm. Härligt.
Svarade jag på frågan? Jag kommer inte ihåg vad din fråga var. Jag tror jag spår det.
Jag kommer inte heller riktigt ihåg frågan. Det kändes som att det var lite mer ett samtal. Så att det är inte så konstigt.
Nej.
Men nu ska jag ta och släppa iväg dig.
Okej. Okay.
Känner jag.
Mm.
Tack för att du var med i Kändispodden.
Tack själv. Det var jättekul.
Ja. Tack, tack. Hej, hej.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.